Hej! Innan vi drar igång dagens avsnitt vill vi säga ett stort tack till Louise Sandstam och Jakob Wahlsten som har varit patroner till oss på 10-dollarnivån i 3 månader eller längre. Tack så mycket och nu startar vi podden! Hej och välkomna till det 48:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lagd Larsson och mig, Gustav Brinklarsen. Hej Lisa!
Hej!
Hur står det till?
Det står bra till.
Vad härligt.
Ja.
Det är sommar och sol, men det är vår och sol i alla fall.
Mm, det är det. 48:e avsnittet alltså.
Mm, och vi spelar in det den 2 maj.
Mm, ja, ursäkta för lite sent avsnitt.
Ja.
Skulle kommit förra veckan. Kommer
precis.
Det nu istället?
Men Harry Potter-dagen... som man brukar kalla 2 maj.
Just det.
Vårt avsnitt kommer inte ha någonting med det att göra. Det blev mest en slump.
Ja.
Men det är ändå intressant. För det var ju vid den här dagen 1997 eller 8 som slaget på Hogwarts ska ha stått då. Och därför är ju 2 maj känt som Harry Potter-dagen. 4 maj är ju Star Wars-dagen. Mm. May the fourth be with you. Maj är bra med dagar.
Precis, precis.
Vi ska prata svartalver idag.
Det ska vi.
Vi kan ju börja någonstans med, vad är en svartalv i Rowlings universum?
Ja, vi har precis suttit här och haft en diskussion om just namnet svartalver. Som Rowlings svartalver är ju, det är ju ganska tydligt, det är ju ett väsen som hon har hittat på. Hon har valt namnet Goblins.
På engelska då?
Och ja, precis, i engelska då, i originalböckerna då. Jag tänker, jag vet inte, vi kommer väl flippa lite fram och tillbaka och säga svartalver eller goblins beroende på, tänker jag. Men för att klargöra så är ordet goblin är ju ett stort, liksom, det är ett samlingsnamn för flera magiska väsen. Det kan vara vättar, det kan vara troll, det kan vara lite alla möjliga grejer i olika sci-fi sammanhang, ja, sagor.
Det finns i Tolkien, det finns i World of Warcraft, det finns, ja, i Skyrim-serien, det finns, det, ja, finns i allt.
Det finns i alla möjliga, liksom, science fiction och fantasy forum egentligen, så, ja, kan ordet goblin ha ett annat namn.
Ja, men det är roligt där, för det finns ju det ordet goblin som du säger, som betyder en del saker. Så det finns ju också svartalver, vilket på engelska ofta kallas dark elves. Som ju då blir en mer rimlig översättning. Alltså dark elf, svart elf är ju samma ord liksom. Och de ser ju inte ofta alls ut som våra goblins, om vi nu kallar Harry Potter svartalver för goblins, gör.
Ah.
Så att liksom, hon har verkligen valt, hon har valt goblins. Svenska översättaren har inte valt att gå vidare med goblin utan köra svartalver. Vilket är två helt olika, eller så här, det är massa olika kreatur genom, eller kreatur var taskigt sagt, men massa olika väsen genom årtusendena.
Ja, men precis.
För de är ju från folk, från traditionssagor liksom. Ja. Svartalver och goblins finns ju där som olika typer av väsen.
Precis, i hur många typ hundratals år tillbaka som helst. Ja. Och så här, vättar var ju ett sånt, för jättelångt tillbaka var ju det ett sånt, liksom, ett väsen som folk var livrädda för. De var ju liksom farliga.
Mm-hmm.
Min farmor, hon brukade prata om nattvättarna som kom och tittade till huset. Liksom när vi sov så kommer vättarna och tittar så att allting är bra.
Ja.
Typ som en slags liten tomte, hustomten.
Den kopplingen finns också.
Den är, ja, och den är väldigt så här, i de här Jenny Nyström-målningarna liksom på tomten. Så är det som, det är små vättar, det är ju inte som tomtefar som är stor, liksom, utan små tomtar med luvor. Liksom. Oftast, Viktor Rydbergs tomten är en vätte. Liksom.
Ja, den här stora, fin röda tomten är ju en förhållandevis nytt påfund.
Mm. American.
Jag vet inte om det faktiskt är det, men jag tror att det har med det att göra. Ja. Att i alla fall populariserades där.
Jag härleder det i min egen historieskrivning till Coca-Cola-reklamen.
Ja, det är en falsk historieskrivning.
Jag vet, men jag gillar det. Den.
Det är också typ den mysigaste reklamen som någonsin har gjorts. Ja. Den som går på jul, eller åtminstone gick på jul när jag var liten, med Coca-Cola-bilen eller lastbilen.
Eller hur? Ja. Med Holidays Are Coming-låten.
Ja, exakt.
Ja, herregud.
Då blev man
lyrisk.
Då blev man indoktrinerad i Coca-Cola-världen.
Det är de vuxna, det var vuxnas, eller så här, barnens motsvarighet till den vuxna typ hypen när glöggreklamen kom.
Ja, men
yes! Blossa!
B-L-O-S-S-S-S-S.
Ja, nu är det fest!
Ja, precis. Superbil. Fan vad reklam vi gör här nu. Vi får skicka fakturor.
Jag tänkte ju säga det också, det är också så här att man har den mysfaktorn. Coca-Cola, jag älskar Coca-Cola. Jag är ju en stor...
Du dricker en hel del Coca-Cola.
Jag dricker väldigt mycket Cola. Cola Zero dricker jag. Och jag är medveten också att som en människa som ser mig själv som en ganska liksom... Jag värnar om djur och natur och mänskliga rättigheter och vettiga saker jag tycker är vettiga. Det är ett fruktansvärt karaktärsdrag. För Coca-Cola är ju det skitigaste företaget. Typ som existerat.
Jag vill påstå att det är ett av många skitiga företag och det går faktiskt, eller det är klart att det går.
Ja, men i relation till sin storlek också så är det finns många pissiga företag, både små och stora, liksom internationellt och nationellt. Men Coca-Cola är ju det kanske största.
Ja. Men det är svårt att undvika dem allihopa, det var det som var min poäng. Att så här, man får försöka bojkotta vissa och vissa får man säga, ja, det här är min guilty. Om inte alla köper från alla så blir det bra i alla fall.
Ja, liksom, typ. Så här, det här är min last.
Ja. Men så. Tillbaka till Goblins svartalver. Så här, ni vet ju vilka svartalver vi har att göra med i det här. Och vi kommer förhoppningsvis använda ordet svartalver mest resten av avsnittet. Säger vi Goblins så menar vi fortfarande samma sak. Men det är värt och det är roligt att läsa på om och liksom se hur det förändras, tycker jag. Alltså hur Goblins i Sagan om ringen är närmare orcher i liksom folkslag.
Ja, om man precis.
Medan Dark Elves i Elder Scrolls-serien är liksom en ondare variant av alver. Typ.
Alltså, ja, typ de fina högalverna, liksom, fast ond. Liksom. Mörka kläder, onda avsikter typ.
Ja, ja. Och det, så att det finns verkligen, ja, det är roligt. Men de här svartalverna, jag har läst någonstans att de beskrivs som att vara 48 inches, alltså typ 120 centimeter långa, med sina speciella karaktärsdrag, alltså speciella öron.
Precis.
Och så vidare och så vidare. Finns det något mer som utmärker dem?
Utseendemässigt, jag måste säga, det här är en av de grejerna som filmerna har gjort väldigt bra. För de beskriver dem ganska... De har gjort dem enligt, ganska korrekt enligt beskrivningen i boken. Jag tycker inte det är mycket som skiljer sig. Men som du säger, kortare än den genomsnittliga människan, kan man ju säga. 1,20 ungefär i vuxen ålder.
Mm.
Stora huvuden i proportion till kroppen, brukar man också säga. Mörka ögon, inga ögonvit och direkt, utan ganska så här svarta. Eller mörkbruna, svarta, mörka ögon, långa händer, långa fingrar och sådär. Och jag tycker liksom att filmerna har gjort väldigt bra, för att de har gjort dem så att de ser ut. Det är, man ser ju att det är en människoliknande art, men det är inte en människa. Nej. Som liksom bara är kort, liksom, utan det här är en annan art. Man ser det på öronen, man ser det på näsan, man ser det på deras liksom tänderna är annorlunda och deras minspel, de för sig på ett annat sätt och så vidare.
Ja, precis.
Så det, utseendemässigt är det så de ser ut.
Mm, exakt.
Jag har aldrig sett några svartalver, inte i filmen i alla fall, inte med någon annan hudfärg, tror jag, än liksom vit, om man så säger.
Jag kan inte heller komma på det. Jag funderar på om... jag har drömt detta, eller om man ser det i bakgrunden i någon av Fantastic Beasts-filmerna.
Kan jag tänka mig, för de är modernare också. Det är nyare filmer.
Ja.
Jag kan tänka mig att de med moderna värderingar kanske ändå 10-15 år senare liksom kanske har anammat lite representation. Och det är ju bra, tycker vi.
Ja, verkligen.
Men oklart.
Ja, jag kan inte komma till ett sätt. För det finns ju i första finns det ju en lite större, jag minns inte vad den karaktären heter. Men han är ju liksom inte mörkhyad, men han är ju muskig liksom. Men ja, nej, jag tror inte att det finns några rent ut sagt mörkhyade än så länge. Vad
inte vad vi har sett i Harry Potter-filmerna och i böckerna. Ja, är det kanske inte, de har inte en så stor roll så att det är relevant att nämna där, kanske. Men ungefär så. Ser de ut?
Ja. Och vad gör de då? För vi har ju sagt, det här kommer ju någonstans toucha lite till avsnittet om Gringotts, som är avsnitt 27, tror jag vi sa.
Mm.
För de är ju bankirer i första hand.
Mm.
Det är väl det egentligen enda yrket vi hör kring svartalver.
Ja, precis. Jag vet inte, det är ganska ospecifikt vad Bill Weasley jobbar med exakt. Han är liksom, han är förbannelsebrytare.
Mm.
Han beskrivs att han är en curse breaker och jobbar för Gringotts. Detta betyder att han det han gör är väl att han är med och bryter upp, försöker komma runt eller förstöra gamla förbannelser som vaktar olika typer av skatter, tänker jag.
Det är så
jag.
Man ska tolka det.
Det är väl
och,
så det ska
och där
tolkas.
Får vi ju höra att Gringotts inte bara anställer svartalver utan även människor då.
Ja.
För han är ju beviset för det.
Precis, och jag tänker att, och det beror väl då i sin tur på att är det trollkarlar som har skyddat den här just det här guldet eller den här skatten med magi, då behöver svartalferna trollkarlar som använder, som kan den magin och kan bryta de här förbannelserna då kring skatterna och så vidare.
Ja. Men vi hör egentligen aldrig om några goblins som jobbar med någonting annat. Vi hör inte om någon frisörgoblin, bara för att ta ett absurt.
Precis. Nej, men exakt. Det är inte nödvändigtvis att alla sitter och jobbar i Gringotts bank, men allting är någonting med typ pengar eller guld eller skatterelaterat att göra. Precis, och det räknar jag någonstans in i skatttillverkning. Ja. Det är ju, vi hör ju ofta om liksom goblin-tillverkade svärd, Godric Gryffindors svärd till exempel. Aunt Muriels tiara som Fleur får låna på henne och hennes och Bills bröllop till exempel, den ska också vara gjord av svart alver och så vidare.
Ja, precis. Så att de är inom någon form av pengabransch hela tiden, känns det som verkligen då. Mm.
Jag tänker nog att det kan ha varit så att det de levde på och det de gjorde och det som var deras specialitet eller deras stora grej var att just tillverka de här objekten, säkert ofta med magiska krafter, väldigt värdefulla, mycket så här gjort silver, guld, diamant, rubiner och så vidare. Och att det liksom i modern tid nu har övergått någonstans till att okej, men vi driver Gringotts, vi förvaltar guldet liksom.
Ja.
Att det har varit någon slags här naturlig kedja, att man har varit den som tillverkar de här grejerna och säljer, och att det har övergått i någon slags naturlig övergång till modernt bankväsende typ. Skulle nog inte vara konstigt.
Nej, precis. För någonstans hamnar vi ju här i också deras rättigheter. De räknas ju till några av de här near human, alltså nästan mänskliga varelser.
Mm.
Dit vi också har kentaurer, vi har väl husalver. Mm. Som ju, man bara tar det snabbt, det är ju att de heter svartalver och husalver gör ju att de låter närmare än vad de är. På engelska gör man inte samma koppling mellan dem, mer att de är korta varelser. Alltså för där är det goblins och house elves.
Finns inget uppenbart släktskap, inte mer än mellan dem än vad det finns mellan dem och människor.
Nej, precis.
Tänker jag. Men som du säger, deras ställning avgörs ju väldigt mycket av det här att de faller någonstans under svartalvernas stora då motvilja, under liksom trollkarlsvärldens kontroll. Och det finns liksom ett goblin liaison office på trolldomsministeriet som jobbar med kontakterna med svartalverna, deras rättigheter men också deras begränsningar.
Mm.
Till exempel att de får inte använda trollkarlsmagi, de får inte använda trollstavar eller utföra den typen av magi, för där har trollkarlar liksom begränsat dem. Och att de någonstans räknas, trots att vi vet att svartalverna är precis lika intelligenta som människor, om inte mer liksom, så räknas de till det här liksom att nästan mänsklig intelligens, och det är det som är trollkarlarnas liksom, det är på det argumentet som de begränsar svartalvernas rättigheter.
Ja.
Och det har det ju krigats om ganska mycket.
Ja, för det finns ju goblin rebellions som det pratas om, uppror både på 1600-1700-talen som det refereras tillbaka till då när de läser motsvarigheten till historia i det är väl Ron som sitter vid några tillfällen och försöker komma ihåg vad de olika svartalvernas ledare har hetat och sådär liksom.
Mm,
och han minns
precis
aldrig vilka namn det är. Han bara säger olika saker som låter som Bogrod och de vi har talat om. Liksom.
Ja,
så byter han typ bokstäverna på dem och bara, de heter ju alltid något sånt. Liksom.
Elfrik den envise och sådana grejer. Typ.
Precis.
Ja.
Men för här någonstans, mänskligheten i Harry Potter-universet blir ju någonstans, den är ju inte på topp generellt i världen som den är, men att den, för att liksom så här, vi ser oss som herre över alla djur i som hela världen, verkar det som.
Ja,
men
och
i världen,
även
i den riktiga världen,
mänskliga
har vi inga
arter, eller mänskliga etniciteter emellan,
ja,
skulle
precis
jag säga. Det är också.
Ja, men det, dels det liksom att den vita mannen alltid ansett sig viktigare än andra och bättre än andra. Men också så här att i den riktiga världen finns ju inte den här typen av near human. Alltså, man kan prata om delfiners intelligens, man kan prata om apors intelligens, men de är inte lika, enligt vårt sätt att se det då, intelligenta som husalver och svartalver och så vidare. Beroende såklart på vad man lägger i ordet intelligens då.
Mm.
Om det handlar om att liksom kunna bygga och skapa saker liksom på ett, ja, det finns ord. Det finns ju argument att människan är ganska ointelligent för att vi lyckas ju förstöra oss själva liksom. Medan de flesta djuren lyckas ju hålla någon form av balans.
Ja, de fattar ju vad som är bäst för deras egen överlevnad så att säga. Det gör ju inte vi.
Ja. Eventuellt, så. Ja. de, visst, så finns det ju djurarter som har tagit över för mycket som till slut gjort att de har dött ut och så vidare. Så här, men de gör ju inte det med någon form av, alltså hade de vetat bättre så hade de förmodligen slutat, i känslan då. Det gör ju inte mänskligheten. Vi verkar ju driva oss mot
argument för att vi är den absolut dummaste arten, skulle jag vilja säga.
Men liksom, som man brukar beteckna intelligens, så är vi liksom den intelligentaste, för att liksom så här, vi vet oftast så här, okej, skulle jag stå mot en tiger där, jag vet att jag inte kan stå den i fight, men jag kan öppna den här dörren och gömma mig, och då kommer tigern inte in, för tigern kan inte öppna dörren. Jag är intelligentare på det sättet. Om du bara får ta en bondliknelse liksom.
Ja, precis. Och det är ju då, ska vi säga detta ur ett vårt svenska perspektiv också. Det var ju inte jättelänge sedan som liksom, vad ska man säga, etniska svenskar, och då pratar vi inte ursprungsbefolkningar utan vi pratar om oss liksom.
Ja, precis.
Bedömde andra typer av människor. Där snackar vi inte arter och raser ens, utan det är ju verkligen människorasen. Homo sapiens är en ras. Vi är en art liksom. Men att man ändå lyckades hitta skillnader och ville påvisa att vissa var mer eller mindre intelligenta, och det var ju
mätte skallar för att påvisa.
Det var inte jättelänge sedan man fortfarande i Sverige, ja, och sent 1900-tal fortfarande liksom tvångssteriliserade allt från samer till homosexuella till personer med funktionsvariationer till transpersoner och så vidare.
Ja, alltså transpersoner var väl till och med in på 2000-talet som de tvingades. Alltså vill man korrigera sitt kön så fick man typ tvunget sterilisera sig. Ja. För att det var bestämt av någon jävla anledning. Jag vet inte vad det fanns bakom det. Så att visst, vi förtrycker ju varandra som människor också, men det blir ju en extra nivå när det finns ett antal arter av varelser, inklusive svartalver, som är som man bara tvingar att göra saker. Jag vet, ni kan få ta hand om bankväsendet, men tror fan inte att ni kan komma här och ha trollstavar eller allt vad det är liksom.
Precis, och att det liksom får ju då svartalverna att känna att trollkarlar och häxor då, men trollkars sotten hindrar dem att liksom utöka sina krafter och utveckla sina krafter, och det gör de ju. För hade de kan göra magi i en viss mån utan liksom att använda trollstav.
Ja, de kan ju införa det. Alltså, och det, gott gift och svär till exempel har ju magi i sig.
Precis, liksom. Så de har ju en magi som de såklart använder, för det är den de har, men med trollstavar så hade de eventuellt kunnat utveckla sina krafter ännu mer, och det vill de, men de får inte, och därav ligger väl konflikten. Jag tror att det känns som att Gringotts är en jätteviktig institution för att hålla liksom freden mellan människor eller trollkarlar då och svartalver.
Ja, men skulle människorna försöka gå in och kontrollera Gringotts, så känns det som att det då skulle upplopp och saker komma igen liksom. För att alltså från svartalver.
Ja, det märker vi också i slutet av vår story, bok 7 framförallt, att Griphook då, som är den svartalv i serien får lära känna mest liksom, han lämnar ju, han tycker ju att det här är ovärdigt hans ras, och han är ju en av dem som tar sitt pick och pack och drar från Gringotts helt enkelt. Han lever hellre i flykt och är förvisad än att jobba i ett Gringotts som är under trollkarlsstyre. Det vägrar han. Han säger att jag har blivit ombedd att göra saker som är ovärdigt för min ras.
Och samtidigt så ska man ju bara säga också att de ställer sig ju inte direkt på Voldemorts sida, för han är ju någonstans, han värderar ju inte dem heller. Men de har ju någon form av egen moral ändå liksom. Det är inte självklart för dem vilka sidor de ska stå på, får man väl säga. Det är ju då alldeles inte för människor heller, för det finns ju uppenbara människor som följer Lord Voldemort.
Svartalverna tar väl den typen av ställning att det här är trollkarskrig och vi står utanför det här. Det har Hermione och Griphook en diskussion efter att Dobby har räddat dem från när de har fångats i familjen Malfoys hus då. Och han menar på att trollkars arrogans och det här är ett krig och så vidare. Medan Hermione menar på att jag är lika mycket jagad som du för att jag inte är renblodig trollkars. Att jag har ett renblodig trollkars arv och så vidare. Och det var mig de valde att tortera hemma hos familjen Malfoy, för att det är jag som är smutsig enligt deras sätt att se det här då. Och det får Gringotts, eller det får Griphook att tänka om, ser det ut som.
Ja.
Han får väl en tankställare, ja precis. Ja. Lite grann.
Mm. Griphook är väl kanske den svarta alv vi möter mest. Har han några utmärkande personlighetsdrag, alltså, så skiljer det honom från andra svarta alver, tycker du?
Nej, jag tror att han ska vara det liksom mest tydliga exemplet. Jag är glad att det är Griphook som får, det är honom vi träffar i första boken, det är han som visar Harry till sitt bankvalv för första gången. Jag tycker det är roligt att Griphook återkommer, för det var ett namn man kände igen. Och sådär. Så det tyckte jag var lite kul. Men också,
men han blir ju någonstans spokesperson för svart alver.
Och jag tror att lite grann Rowlings för svart alvernas lott i livet blir ju också allt viktigare då, i och med att man ska få det perspektivet också på Voldemorts regim. Och då blir väl Griphook lite grann den alven man får känna. Jag tycker jag skulle säga att han är inte alls utmärkande, utan han är den typiska svarta alven. Och att hans roll är lite grann att vi ska få känna den arten lite bättre.
Mm.
Vi hör ju oftast bara det pratas om dem, och ganska, det är inte många som verkar gilla dem. Om man går trollkarsperspektivet liksom. Bill Weasley är väl den som har bäst koll, och även han är tveksam. Liksom. Ja, precis. Han menar på att han har goblins som han tycker om, liksom, som han känner och som han gillar, som han skulle betrakta som vänner.
Mm.
Men att det också är svårt att ha en vänskap, för det finns för mycket ont blod emellan.
Det finns ont blod, och det är två arter med olika, väldigt olika ingångspunkter, liksom, olika synsätt. Vilket vi kommer till exempel när vi ska prata om deras syn på ägande, vilket är intressant.
Mm.
Men det är väl två till svarta alver som vi får höra en hel del om. Det är Gornuk. Och vem är det?
En hel del skulle jag nästan tycka var mycket. Vi får möta dem kort.
Ja,
Gornuk då, som är alven som Griphook flyr tillsammans med.
Yes.
Som blir dödad tillsammans med Dirk Cresswell och Ted Tonks när de är på flykt. Och sen är det Bogrod som hjälper under Imperius förbannelsen, då hjälper Harry och gänget att bryta sig in på Gringotts.
Precis, något motvilligt.
Ja,
men ja, nej, det är sant. Det är inga karaktärer vi lär känna.
Liksom. Nej.
Och alla de tre, det går väl inte att utröna några personlighetsdrag. De är väldigt mycket svart alver personifierat, alla tre.
Mm.
Hade storyn varit mer centrerad kring Gringotts hade vi säkerligen fått mycket mer alltså, nyansskillnader på dem. Liksom.
Mm.
Sådär. Ska vi bara ta det lite grann då? Flitwick, som ju någonstans... Flitwick beskrivs ju i böckerna som en helt vanlig människa, fast väldigt kort.
Mm.
Och så kom filmerna då han hade ett ganska goblin-utseende, första två av filmerna.
Han var ju lite lik, skådespelarna som har blivit utklädda för att spela svart alver. Liksom. Jag tänker mest i smink och kläder och liksom hur de har gjort honom. Så att är han ju väldigt likt, om inte bara att han är kort liksom dem, utan även liksom i ansiktsdragen med lite med öron och näsa och lite så här också.
Ja, nej, men det är ju Warwick Davis som spelar både den första goblinen vi ser när Harry kommer in med Hagrid, han som lutar sig över
receptionen disken. Liksom.
Ja, precis. Och spelar Flitwick. Och sen så spelar ju samma skådis igen Griphook senare. För det är Vern Troyer som spelar Griphook i första.
Just det.
Men jag vet inte om man helt enkelt bara ville ha Warwick Davis där, eller om det till och med var så att då hade Vern Troyer hunnit dö.
Eller både och, tänker jag.
Ja, precis. Man ville ju väldigt gärna ha engelska skådespelare.
Mm.
Och Warwick Davis är engelsman, Vern Troyer var amerikan.
Ja, precis.
Så det kan ha något med saker att göra. Men dels finns det likheten, det är samma skådis. Och oavsett hur mycket du spökar ut någon i prosthetics och latex och skit, så kommer ju någonstans hans utseende är ju någonstans grunden till det hela.
Mm, mm.
Men det som stör mig lite grann med det är att han beskrivs ju inte alls som det i boken. Alltså det beskrivs han som en kort, vanlig trollkarl. Ja,
en pytteliten trollkarl, ja, säger de. Det är det som är hans beskrivning. Liksom. Ja. Ja.
Men sen så ändrar de ju filmerna. Och att han ser mycket mer vanlig ut på slutet. Alltså han får bort allt det här långa gråa håret. Han får svart hår, mustasch.
Är det från film 3?
Ja, och jag läste på om detta här för ett tag sedan. Och tydligen är det så att i film 3, som ju regisserades av Alfonso Cuarón, han hittade ingen plats för Flitwick i manuset. Så men han ville gärna ha med, han gillar Warwick Davis. Och därför spelar han Warwick Davis en körledare i den filmen.
Så den lilla trollkaren med musche och liksom lite pottfrilla som alla tror ska vara då Flitwick fast i typ ny tappning, är alltså inte Flitwick.
Det ska tydligen inte ha varit Flitwick från början.
Hogwarts har tydligen en det hittade de plats för, en jävla körledare.
En grodkörledare.
Ja, precis. Ja, det var intressant.
Ja, men sen när fjärde filmen kom då, detta katastrof till film, och Mike Newell bara skulle få in Flitwick igen, då gillade han Flitwicks utseende bättre i den tredje filmen. Och då blev det Flitwick. Så det är liksom...
För det första så här, jätteoproffsigt tycker jag då, fast jag hatar filmen också, så att jag är kanske ingen objektiv röst i det hela. Men,
kanske inte.
Men hur fan kan man föredra Flitwick med muschen och pottfrillan jämfört med den gulliga, söta, bra Flitwick som Warwick Davis spelar i film 1 och 2?
Mm.
Det är ju helt jävla sinnessjukt. Det är samma skådis, han hade kunnat göra honom exakt likadan. Bara så Flitwick är tillbaka som han ska se ut, inga konstigheter.
Nej.
Son of a bitch. Det blir vansinnig alltså.
Jag har ju egentligen inga jätteproblem med hur han ser ut sen. Alltså rent utseendemässigt. Jag har problem med att man valde att ändra det.
Ja, det är också. Det är det bästa av allt såklart.
Ja,
ja, men det är så här, vad fan skulle Hagrid komma in där och typ vara, nej men Hagrid är inte Hagrid längre, här har vi Günther. Det är samma skådis men han är blond. Alltså det är, vad fan.
På IMDb så står han alltså bara i tredje filmen krediterad som wizard. Och IMDb tar ju informationen från filmerna som jag har förstått liksom, så mycket det går. Så att det, han står inte ens krediterad som Flitwick. Det är roligt. Men Flitwick är ju...
Fan vad trött jag blir.
I boken har han ju ingen koppling. Eller det som stämmer mest är ju då att efter de första två filmerna, eller om det är det första, så sa Rowling att då hittar hon på att men han har lite goblinblod tillbaka i tiden. Mm. Och så kommer tredje filmen och sen fjärde filmen då, och han inte längre ser ut så. Man bara...
Nu ska vi inte beskylla Rowling för alla liksom vidrigheter som filmen har tagit sig för heller.
Nej, men att hon någonstans säger att hon tar in det i bokkanon fast hon skriver aldrig någonting om det.
Nej.
Och det är ju det här som jag återkommer ibland till Death of the Author. Det är därför jag inte riktigt kan lita på henne, för hon tar in saker hon tycker känns bra på en känsla.
Sen å andra sidan...
motsäger det ingenting hon har skrivit
innan. Nej, och jag tänker så andra sidan... Mig stör det inte alls att hon har gjort så, för det känner jag bara, jag skiter i vad fan han har för släktskap liksom. Det är helt oviktigt för mig. Liksom, jag tycker det finns viktiga grejer i Flitwicks karaktären. Ja, jag vet att han är liten liksom, big deal. Men sen vet ju inte vi, du eller jag, om hon har tänkt honom hela tiden som att jo, men det kan ju ha varit en sån grej som hon har lurat på. Hon har kanske velat göra en grej av detta liksom, att blir det någonting, blir Goblins viktiga senare, ja men då kanske det kan bli en litet avslöjande att Flitwick är liksom part Goblin, att han liksom har svart alvs blod till exempel, och att det är därför han är liten eller någonting annat.
Mm, men det hände ju inte.
Nej, men varken du eller jag vet ju ifall det här är kanske så hon har tänkt honom hela tiden. Och sen
hon har inte skrivit honom så.
Nej, hon har inte haft någon anledning att göra det kanske, tycker hon. Eller kanske att hon har velat hålla på det för att eventuellt göra det senare.
Ja,
men oavsett så känner jag liksom att säger hon att han är det, så är hon vad han vill är, och då kvittar det, för det motsäger ju ingenting som han gör eller som har hänt i böckerna ändå, tycker inte jag.
Nej, men så kan man ju se det av många. Man skulle kunna göra Dumbledore till en part någonting helt plötsligt bara för att nej, jag har inte sagt någonting som inte säger någonting om det. Nej, men är någon delvis en annan, alltså en annan art liksom, då får man, det är ändå en viktig del av deras,
inte nödvändigtvis.
Skulle hon göra Hagrid till jätte i fjärde boken, det hade för mig varit superfånigt liksom.
Ja.
Att det är då det framgår liksom. Jag har inte sagt hur lång han är, men att
precis.
Han är 4 meter eller 2,70 lång,
nej,
vad nu ska
det
vara,
är också det... en helt annan sak, men jag måste säga att
jag tycker utseendet är så pass viktigt liksom.
Ja, men utseendet är en sak, vad man har för etnicitet eller art är en annan, tycker jag. För min del spelar det ingen roll vilken ras han tillhör alls, utan det clashar inte med någonting hon har skrivit om honom tidigare, så det känner jag att det stör mig inte. Men oavsett, Flitwick är i alla fall, hur långt ner vet vi inte, men han har i alla fall svart alvs blod.
Enligt Rowlings, jag vet inte om hon sa det på Twitter eller i någon intervju, så är han det på något sätt. Vi vet inte hur eller var.
Nej, vi har inga detaljer kring det. Jag hade tyckt det varit roligt att veta.
Ja, jag tror att Rowling själv vet. Jag tror att det är det som är grejen. Hon har inte en aning. Och det är därför vi inte vet.
Det vet ju inte du.
Nej, det men, sa jag inte. Jag sa att jag tror det.
Ja.
För jag tror inte att hon menade det så. Jag tror att det var en grej hon kom på, att det var roligt när han såg bra ut. Alltså, Warwick Davis som Flitwick såg intressant ut. För det gjorde han ju.
Mm.
Och då tror jag hon hittar på det i stunden. Och sen höll hon inte fast i det.
Oavsett så stör det mig inte. Jag tycker det känns bra. Och han är Jag hade velat veta mer om det, för att det hade varit jätteroligt, och han måste ju då sitta på en släkthistoria som säkert är skitintressant.
Ja, och med tanke på de olika, alltså så här, att de är så pass olika arterna, det skulle kunna vara saker som konflikter i liksom, hur är hans relationer med människor, eller om han är uppvuxen med två människoföräldrar mestadels då liksom. Alltså att säga att det är 3-4 generationer bak som den här goblinen funnits, eller två, så är det nog mest åt människohållet som han har levt som. Men det skulle kunna finnas draginstinkter som påverkar hur han är. Det är samma sak med Hagrid, det märker inte. Han är ju väldigt mänsklig och snäll. Alltså han är ju bara en snälla del av mänskligheten, Hagrid. Hans jättedrag märks ju egentligen bara när han blir arg mot fiender. Han blir ju aldrig liksom...
Och det är ju egentligen bara hans, då är det egentligen inte hans drag som person, utan det är hans medfödda krafter som han inte kan styra över.
Nej, precis.
Det som kanske är hans lite mer barbariska sida är väl att han är kanske lite väl fascinerad av monster.
Ja, det är väl möjligen det liksom.
Det är väl typ det enda, och det tycker jag är ett väldigt fint sätt att beskriva Hagrid på, att han är ju inte bara mänsklig utan en jättebra människa också. Men där, på det lilla, han gillar drakar liksom, det är ett ganska så här, det är ett oskyldigt sätt. Att låta det liksom skina igenom lite, att han är inte bara människa.
Han är ju fascinerad av monster på ett gulligt sätt, som, alltså så här, för att han tror att men det finns mänsklighet i alla, eller inte mänsklighet just,
men godhet.
Godhet i alla.
Precis. Eller åtminstone inte ond.
Nej.
Ondska, ja, men, skulle man väl kunna säga.
Bara ta hans kära spindelvänner som exempel. Liksom.
Och det har han egentligen helt rätt i också. Ja. För Hagrid fattar.
Han lyckas ju skapa en relation med dem.
Han fattar ju också på ett sätt som ingen annan fattar, att när människor är elaka så är människor elaka för att de är kassa personer ibland. Liksom. Medans djur gör inte saker av elakhet.
Nej.
Lite argument för det vi pratade om i början, att människor vet bättre men är dumma i huvudet ändå.
Ja.
Medans djur beter sig på ett sätt för att det är deras instinkt. De vet inte bättre, de har ingen annan intelligens eller någon annan instinkt än att göra det de gör.
Precis.
Och detta förstår ju Hagrid, till skillnad från alla andra, och det gillar jag Hagrid för.
Yes. Något som ju sticker ut med dem då är ju deras syn på ägandeskap.
Mm.
Där i princip det är en variant av något som kallas Georgeism. Eller döpt efter en amerikan som heter Henry George, 1800-tals filosof. Som egentligen, ja, men, han skapade en politisk filosofi som går ut på just det, att alla bara äganderätt till något som de själva har skapat. Det är en del av socialismen, förstås, om jag förstått det på något sätt. Sådär, fast han och Marx var typ inte dödsfiender, men de gillade inte varandra. Han tyckte att Marx ideologi skulle leda till diktatur, medan Marx tyckte att du fäskar bara för kapitalismen. Typ, liksom. Sådär, det var väl...
Kan se den konflikten.
Ja, det känns som två intelligenta, väldigt bestämda män som bara inte vill ge sig. Men det är ändå ett intressant sätt att se på världen. Och jag kan inte påstå att jag innan jag läste Harry Potter hade tänkt på det här som ett sätt att se det. Men så att jag nog är så indoktrinerad i våran värld. Liksom. Att men den som köper något, det är klart att den äger det. Har jag betalat dig x antal kronor för någonting,
då
köper jag äganderätten av dig.
Ja, och då har vi någon slags... Det liksom, du får pengar av mig för att jag får den här prilen. Då är det någon slags undermedveten eller uttalad för all del överenskommelse om att nu äger jag denna, nu gör jag vad jag vill med den.
Ja.
Jag behöver inte lämna tillbaka denna till dig när jag typ inte använder den längre eller när jag dör.
Jag har
rätt att
förstöra den om jag vill.
Jag får göra precis vad jag vill. Lite så.
Det är ett intressant så här, nu ska vi inte gå in på politiska filosofier för mycket, men det är ett intressant sätt att se det så som våran värld är uppbyggd. Där jag jobbar på ett företag som tillverkar saker, och de sakerna tillverkas mestadels i Bangladesh för mig. Tänk om de som sydde och tillverkade de sakerna skulle ha en liten äganderätt till det. Att de inte bara skulle få sin lön och sen få gå hem, utan faktiskt för varje sak de tillverkar skulle de få någonting.
Ja.
Eller inte få någonting.
Så på varje liten jävla McDonalds Happy Meal-leksak där det står Made in Taiwan så sitter den taiwanes någonstans och bara jag äger den krokodilen.
Ja, precis. Han cashar inte in, men han äger. Ja, precis. Massproduktion blir ju någon form av, det blir ju ett konstigt sätt att se på det, för du kan ju omöjligt ha koll på alla de här sakerna och ta vägen. När det är desto med massproduktion som är för slit och släng i princip. Liksom, som ju McDonalds-leksakerna.
Och resten av vårt samhälle tyvärr har blivit lite så.
Det är intressant att slit och släng var ett positivt uttryck från början.
Mm.
Det är spännande.
Ja.
det var något att sträva efter.
Ja. Och nu är vi där och det går ju så där. Ja, så här, kan på ämnet då också upplysa alla om att Overshoot Day skedde nu i april.
Ja, väl typ i början av april till och med, va? Ja.
Så på knappt 4 månader har mänskligheten då använt upp så mycket resurser som man egentligen då som egentligen borde kunna motsvara ett års resursanvändning för att vara hållbart.
Var det svenska Overshoot Day eller var det för hela världen sammanlagda?
Sammanlagda.
För Sverige kommer ju egentligen tidigare. För vi lever sant? Jag tror det.
Och jag trodde vår skulle komma senare. Sopsorterande, cyklande jävla nördar som vi är.
Absolut. Men våran standard är ändå så hög så att vi kommer till det. Vi är en bra bit efter USA som inte kan leva många veckor tror jag. Utan,
nej, just det.
Och här räknas det väl inte att de... Alltså så här, det spelar ingen roll... Alltså, där räknar man ju för en person.
Ja,
om alla personer skulle leva så. Ja. Så att de är 200 år mer än oss gör ingen skillnad här. Liksom, utan det är hur de lever person till person. Liksom.
Ja.
Och där är det så här, för att Sverige har ett materiellt välstånd och mycket pengar, det gör att vi konsumerar så mycket saker. Även fast vi är mycket mer medvetna än amerikanen i stort. Till exempel, att amerikaner med, ska sägas. Mm. Men generellt pratar vi nu då.
Ja, men per capita, den genomsnittliga. Exakt. Så som det ser ut. Ja.
Medan liksom, det är ju de fattigaste länderna, alltså de i mitten av Afrika och sådär, det är de som har senare Overshoot Day. Och inte ens då når en Overshoot Day förmodligen, utan de,
just det.
Om man lever som vissa där gör, inte alla.
Ja. Säger ju en del om hur mycket vi lever på andras bekostnad också.
Japp.
Skulle man kunna. Det var en liten parentes, men när vi ändå kom in på ämnet så tyckte jag.
Ja, nej, men det är ju
viktigt att upplyfta.
Ja. Nej, men det är jag tycker att det ändå är värt att nämna i sammanhanget, för det är sjukt hur mycket vi förbrukar. Och jag ska säga, jag är inte det minsta bättre, men jag försöker så gott jag kan.
Ja. Men annan diskussion, men just svartalverna och ägandet, eftersom du frågade innan vad ifall Griphook eller någon av de andra liksom, ifall vi kan utröna någon slags individuella så här personlighetsdrag hos just dem. Mm. Det tycker jag inte att man kan. Men just när det kommer till ägarfrågan så säger Bill Weasley någonting vid ett tillfälle som jag tycker är intressant. För där pinpointar han egentligen typ det enda särskiljande draget inom arten svartalver. Och det är att de har en viss syn på ägarskap, men att svartalverna på Gringotts, alltså Gringottsalverna, de är extra noga med detta. De är extra stränga med det, och detta är någonting som de värnar om extra mycket. Inte konstigt med tanke på att de jobbar där. Såklart. Och att de dealar med trollkarlar och pengar oftare än andra. Liksom. Mm. Men det är ju en intressant och men samtidigt rimlig synpunkt där. Ja. Att det är just och i sammanhanget då så varnar han Harry för att gå inte in i någon slags avtal med Griphook om du inte absolut har koll. För han ser inte på saker så som du gör.
Nej. Jag tycker det är den delen av... Det är väl i början på 7:e boken det sker väl? Eller,
mitten.
Ja, precis. Mittena. Just det är början av andra... Det är början av 8:e filmen är det. Så det är därför jag ser det som en början-grej.
Ja, nej, de befinner sig i Sherlock Cottage. Precis. Och Harry har tagit med sig Griphook från Malfoy Manor.
Ja, det känns som att jag säger det här många gånger. Men det här är en av de sakerna... här får vi lära oss någonting nytt om liksom, alltså, just det här med deras sätt att se det. Jag gillar det här partiet i boken väldigt mycket. För att också, det känns som början på ett äventyr. Att liksom, för det är ju någonstans början på hela slutäventyret. Även om det blir ganska lång del av boken såklart. Då, så det är när de ger sig iväg till Gringotts, då kommer de inte tillbaka till något hem däremellan. De får inte landa en gång till. Nej. Utan då händer det saker... mer eller mindre konstant. Absolut, de är på Hogshead en stund. Och så
jag tänker alltid på det, just eftersom det du säger att de går upp tidigt på morgonen för att Hermione ska förvandlas till Bellatrix Lestrange och det ska ingen se för att liksom, det är så här, det ska ju vara så hemligt som möjligt. Liksom. Så de går upp skittidigt på morgonen, drar till Gringotts då. Och efter det sen så rullar ju allting på. Mm. Och Harry, efter The Battle of Hogwarts, så... vill Harry bara gå och lägga sig i sin säng på Hogwarts och tänkte kolla ifall Creature kunde typ komma upp med en macka.
Ja.
Jag tänkte så här, bara där har han ju verkligen varit vaken från morgonen, hela dagen, Battle of Hogwarts på kvällen och natten, döda Voldemort på morgonen efter. Det är liksom så här, och dessutom inte sovit speciellt mycket innan de skulle till Gringotts för de var nervösa och så här.
Ja, och de har precis så, haft Malfoy Manor-äventyret.
Ja, inte precis, men...
Ganska, de är på så kort ett tag i och för sig, men ja.
ja, det, de är några veckor hos Bill och Fleur, men i alla fall. Nej, men som jag sa, från morgonen liksom, är vakna hela dagen, bryts in på Gringotts. Det är inte en soft dag heller, utan det är ganska mycket anspänning. Dödsätarna bryter sig in på Hogwarts på kvällen, de slåss hela natten. Harry och Voldemort clashar, Harry kommer tillbaka, Harry dödar Voldemort och sen är det liksom slut typ där på morgonsolen håller liksom precis på att bryta in där i Hogwarts när Harry dödar Voldemort. Och så han har liksom så här dygnat efter en natt med ganska dålig sömn.
Ja.
Jag blir så trött bara av att läsa det för att det är så jävla jobbigt.
Det är ja, helt
så här, hyfsat ansträngande dygn.
Det får man väl säga. Är det tekniskt sett då, jag funderar på datumen här nu, dör Voldemort tekniskt sett då den 3 maj eller? Eller är slaget den första över till den andra?
Nej, han dör den andra.
Ja, det är så?
Det är då de vinner.
Ja, det är precis, okej. Okay. Det är 1 maj som de håller på att... Ja, bra, då har jag koll. Ja, det finns en sak kring Svartalver som man inte heller kommer undan. Det är kritiken som hon har fått med antisemitiska drag.
Mm.
Eller att, ja, kritiken har inte varit antisemitisk, utan att svartalvarna skulle vara en antisemitisk nidbild.
Ja.
Vad finns det här egentligen?
Alltså, jag kan känna lite att så här, hur kunde hon inte tänka på det? Känner jag. För Rowling är ju ändå en sån. Nu har ju hon kanske visat lite andra tendenser så här på senare. Ni som hänger med i mediasvängen och så här, ni vet ju hur hon har uttryckt sig om bland annat transpersoner på tidigare eller på senare dag. Astråkigt tycker jag. För man såg ju ändå alltid någonstans Rowling som att så här rättigheter och allas lika värde var liksom en grej. Det var en viktig sak i Harry Potter-universet och sen nu bara, nej. Men just i skapandet av de här, av sina goblins då, eller svartalver, hur kan man liksom, alla som vet hur en rasistisk eller nazistisk för all del nidbild av judar ser ut, ja, vet man det så är det väl svårt att inte, vet man det så förstår jag inte hur man kan skriva om en annan art som påstås vara girig, vara dominant inom bankväsendet, ha de här liksom, ja men, dragen av att ha mörka drag, mörka ögon liksom. Filmerna har gjort dem till lite så här, du vet, långa stora näsor etc. etc. Harry Potter, jag tycker filmerna har gjort dem rent, vad ska man säga, rent tekniskt och rent så här specialeffektsmässigt och allting, så är svartalvarna jävligt snyggt gjorda tycker jag. De är också väldigt lika böckerna som sagt, böckernas beskrivning. Men de här Hitlers propagandabilder om judar, det är liksom sent 20- och tidigt 30-tal. De är ganska lika en svartalv. Svartalverna är ganska lika de här judekarikatyrerna och det är fan fruktansvärt.
Ja, det är inte...
Det är inte snyggt alltså, och jag fattar verkligen kritiken. Och så är det många då många som kritiserar det här. Vissa är väldigt så här att ja, men de tror att Rowling är en all out liksom rasist och tycker liksom att det här har hon säkert gjort med flit, fan vad fult gjort, det här är fruktansvärt att hon har valt en så utsatt och förtryckt grupp att liksom symbolisera en lite mindre omtyckt art i sina böcker. Medan andra tycker kanske att de ser likheterna men tycker också att hon har nog inte gjort det här medvetet kanske. Spelar kanske inte så jättestor roll. Utslaget blir ju detsamma, såklart. Nej, det är ju inte, det går inte att komma ifrån och det är inte snyggt.
Nej, precis. Jag har ingen aning. Jag har inte mycket mer att säga vad du har sagt. Jag har ingen aning om hon menade göra detta eller inte. Det tror jag någonstans inte. Alltså,
det tror inte jag heller. Så som jag såg Rowling i hennes tidiga författarskap så var hon inte en person som tvärtom så känns det som att de goda krafterna i hennes bok är ju sådana som strider mot den här typen av rasism. Att liksom dödsätarna har ju Rowling sagt att de ska ju vara någon slags, de är en slags nazister. Liknelse av, ja, av Hitlers nazister inte minst, ja, av Nazi-Tyskland.
Vi har pratat om det finns ju en anledning till att det var 1945 som Dumbledore besegrade sin kära vän.
Grindelwald.
Och ja, precis, hon har inte sagt exakta kopplingen, men det är klart att det finns en koppling, att hon valde det året av en anledning.
Ja.
Så att, och där ställer hon ju sig på rätt sida om man uttrycker sig så då, alltså ja. Att liksom Det var den nazistiska sidan som besegrades.
Mm.
Därför tror jag bara att hon kanske inte riktigt... Alltså, jag tror inte alltid att hon tänker till ordentligt.
Nej, eller sitter det så djupt? Sitter de här liksom karikatyrerna och de här stereotyperna, nedbilderna, sitter den så djupt i en så att när man ska uppfinna ett liksom arbetande väsen så är det så den typen av utseende man dras till.
Ja.
Sitter det så jävla hårt i oss liksom? Det är fruktansvärt, kanske inte helt liksom, absolut inte avsiktligt och inte att man kan hjälpa det, men är det så? Det är jättesvårt att säga såklart. Ja. Det är alltid svårt med fördomar att veta vad är medvetet och vad är omedvetet. Och vad går gränsen för mina egna fördomar liksom?
Ja. Och hade det gjort en grej av att man här skulle stå på Goblins, alltså på svartalvernas sida helt och fullt, att de skulle vara någon form av hjältar i storyn.
Mm.
Hade man kunnat förstå det till viss del? Det är fortfarande att göra den där, att den, göra något så lika den utbilden är fortfarande problematiskt.
Utseendemässigt liksom.
Ja, precis, utseendemässigt. Ja. Men man skulle kunna försöka vända på det där liksom. Mm. Alltså på något sätt. Men det är ju alltså så här, man ska ju fortfarande inte få någon superförståelse för dem. Men, eller så här, man ska få förståelse att det finns olika typer av varelser, olika synsätt, och det är bra. Men man ska ju inte direkt sympatisera med Griphook och gänget.
Nej, liksom. För man kan ju liksom så här uppröras och äcklas över trollkararnas liksom, särskilt Pure Bloods. Liksom deras känsla av överlägsenhet.
Mm.
Men svartalverna är ju inte heller en art som man som läsare ska gilla. För de är också ganska räliga på sina sätt. De är sluga, lite fula, ganska lite småonda. Och även så som Harry noterar med Griphook, att han
njuter av att tortera draken. Där,
att, liksom. Att han liksom njuter av tanken på att de kommer behöva skada personer för att kunna bryta sig in på Gringotts. Exakt. Till exempel. Och att han liksom enjoy pain in lesser creatures, skriver hon. Och det är ju ett jävligt oskärmigt drag även hos svartalverna då, även om de i sin tur är förtryckta av en ännu högre makt, så att säga. Så är det liksom inte...
Att de är förtryckta gör inte det till okej.
Det är inte något ursäktande liksom. Jag undrar väl lite så här, för detta minns jag, det tänkte jag liksom när jag var 11 år. Och läste böckerna, att det kändes lite så här. Och då hade kanske inte jag någon jätteanalys. Men jag visste vad andra världskriget var. Jag visste vad förintelsen var. Jag visste vad Hitler tyckte och gjorde mot judarna.
Ja.
Och det kändes lite illa redan då. Men så här i efterhand med en vuxens perspektiv så känns det helt sjukt hur hon inte har kunnat, som själv vuxen människa då, och medveten, har liksom... Hur kan hon ha missat det här? Eller har hon ens missat det? Eller bara bryr hon sig inte?
Nej. Det finns också såklart, ska sägas, de som försvarar henne i det här och tycker att nej, men det är inte alls så. Och det är så här, men ja, jag tycker att det är lite för... Det är värt att diskutera i alla fall. Så kan, om jag ska ta den extremt diplomatiska vägen utan att ta en åsikt, så ska jag säga att det är värt att diskutera det. För att det är lite för likt.
Ja, det är ju det. Det är för uppenbart, tycker jag. Och sen liksom... Att det också är så pass sent liksom, att de här böckerna liksom började släppas i liksom på 90-talet. Kom väl i Visesten. Medan alltså antisemitism har ju funnits i litteraturen och i samhället hur många hundra år som helst. Jag tycker bara en sån hyllad som Shakespeare till exempel med hans Köpmannen i Venedig, en sån. Det är en pjäs från början men finns både som bok och film idag. Där den liksom den uppenbart dåliga liksom bad guyen, det är Shylock, det är juden.
Mm.
Fast det är egentligen han som blir totalt jävla fuckad av alla. Och när han tar hem så blir han någonstans den onda.
Ja.
Väldigt dålig, väldigt ond judekarikatyr.
Ja.
Finns på film nu, så jag tror det är Al Pacino som spelar honom i den. Om jag inte minns
Ja, Al Pacino eller Robert De Niro.
Nej, inte
De
Niro.
Al Pacino, så okay, bra.
Tror jag. Och det är men lite samma där någonstans. När jag såg den filmen så tänkte jag liksom så här, varför har Hollywood gjort den här vinklingen? Varför är det fortfarande den antisemitiska liksom? De har liksom lite grann gjort den rakt av så som Shakespeare gjorde den, men det var 1500-talet. Så här, kom igen.
Mm, precis. Det är skillnad.
Det är inte så jävla nice längre. Nej. Så det var inte nice då heller, men nu borde folk veta bättre och jag tycker Rowling borde veta bättre.
Ja, det är så jag känner med.
Ja, det är väl lite där jag står, och det förstör svartalverna lite grann för mig, för jag tycker själva väsendet svartalver, jag tycker de är en skitintressant art och de har en jätteviktig del av böckerna.
Ja.
Men det
blir som det blir med det här.
Ja, det är lite Det är lite det som har blivit ett problem med Rowling nu de sista åren, att man vill nästan inte höra av henne och veta av henne för att grejer förstörs.
Ja.
Tyvärr. Och jag vill inte ha böckerna förstörda för mig, för de är viktiga för mig.
Ja, då är vi klara för idag och för ett par månader framöver.
Mm, vi ska ha ett litet sommarlov hade vi tänkt.
Ja.
Eller vår sommarlov kan vi säga i alla fall.
Lite förlängt sommarlov.
Ja.
Vi går tillbaka till barndomen och förlänger det ytterligare lite längre.
Ja, fan vad skönt.
Ja. Vi kommer återkomma någon gång i slutet på sommaren. Vi kommer dock släppa 2 avsnitt under tiden på Patreon. Som tack för alla er som är och har varit patrons.
Ja, och för att ni som då är patrons, eller ni som vill bli det, framförallt om ni inte vill ha en hel Harry Potter-podden fri sommar, ska ha någonting för era ansträngningar för oss. Det tycker vi är viktigt.
Precis. Och då kommer det här quizet först och sen ett annat roligt ämne som vi innehåller lite på, men vi har bestämt vad det är. Ja. Det ska bli riktigt kul. Men fram tills dess kan ni följa oss på Instagram framförallt. Vi finns på Facebook men använder det knappt. Vi har en mail som heter harrypotterpodden@gmail.com och Patreon då, patreon.com/harrypotterpodden. Så ja, hörs vi på Patreon och här igen i höst.
Det gör vi.
Ha det så fint.
Ha det.